Välkomna till andakt med Sankt Pauli församlings närradio. Jag heter Hilding Egeståhl, pensionerad präst. Vi rör oss nu med fjärde söndagen efter trefaldighet, andra året. Vi börjar med psalmen 579, ni människobarn som här i världen. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn, vi ber med saltaren. Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer min räddning. Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg. Hur länge ska ni ansätta mig samfällt storma an, som mot en lutande vägg en fallfärdig mur? De har enats om att störta ner mig, de älskar svek, men munnen välsignar de, men i sitt hjärta förbannar de. Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer mitt hopp. Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg. Från Gud kommer min hjälp och min ära. Gud är min tillflykt, min starka klippa. Sätt alltid din lit till honom, du folk. Öppna ditt hjärta inför honom. Gud är vår tillflykt. Vi ber. Barmhärtighetens Gud, som upprättar och förlåter, befria oss från vår lust att döma och fördöma, både oss själva och andra. Låt nådens ord förvandla våra hjärtan och vår värld. Låt oss leva i din kärlek så att vi förlåter varandra så som du har förlåtit oss. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Profeten Sakarja skriver: Återkom Herrens ord till Sakarja. Så har Herren Sebaot sagt: Fäll rättfärdiga domar och visa varandra kärlek och barmhärtighet. Förtryck inte änkan och den faderlöse, invandraren och den fattige. Tänk inte ut onda planer mot varandra. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Först något om Sakarja. Han var en präst som far ifrån Babel, dit Israels folk hade förts i fångenskap till Jerusalem. Där skulle han med många andra bygga upp Jerusalems tempel. Vi skriver året 538 före Kristus, men arbetet kommer inte igång förrän år 520. Och då har både Sakarja och Haggai uppmanat folket till att bygga färdigt. Sakarja hade noga förmanat folket. Och de verser vi nu hörde, sjunde kapitlet, innehåller förmaningar. Vi kan rada upp dem. Fäll rättfärdiga domar. Visa varandra kärlek och barmhärtighet. Inget förtryck av änkor och faderlösa, liksom invandraren och den fattige. Inga onda planer ska finnas. Det här är ju förmaningar som mycket väl passar in för dagens samhälle, även om vi inte bygger ståtliga tempel. Därför är det inte förvånande att vi möter citat i Nya testamentet just från Sakarja, ett par kapitel längre fram, kapitel 9, där vi träffar på profetian om Sions konung som ska rida in på en åsna. Och vem det är kommer vi ihåg, Jesus Kristus, Davids son, som får sången till sig: Hosianna, Davids son. Dessförinnan hade Jesus talat skarpt till de skriftlärda och påmint just om Sakarja, Berekjas son som blev mördad. Dryga 100 år efter Sakarja kommer så den sista profeten Malaki, och då har vi nått 400-talet. Vi lyssnar till Herrens ord från Romarbrevet 14. Det är skrivet: Så sant jag lever, säger Herren, för mig ska alla knän böjas och alla tungor ska prisa Gud. Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra. Istället ska ni se till att ni inte kommer någon broder att snava eller falla. I min tro på Herren Jesus vet jag fullt och fast att ingenting är orent i sig självt, men den som betraktar det som orent, för honom är det orent. Sakarja, han tog till orda, som det står som inledning, återkom Herrens ord till Sakarja. Det var alltså inte första gången Herren talade till Sakarja. Och det blev goda ord om hur den skulle leva i förhållande till andra. Och ett ord är varandra, både hos Sakarja och hos Paulus i Romarbrevet. Romarbrevet skrevs av Paulus under andra hälften av 50-talet efter Kristus. Det skedde under ett uppehåll på 3 månader i Korint, och då hade Paulus kommit till sin tredje missionsresa. Sekreterare var på plats, det är skrivaren Tertius, och sen har vi även en kvinna inblandad, församlingskännarinnan Febe. Hon får uppdraget att funka som postnord till de kristna i Rom. Där hade Paulus många bekanta, trots att han aldrig hade besökt församlingen. Med brevet så vill aposteln förbereda församlingen. Han hade tänkt sig att besöka Rom på väg till Spanien. Låt oss se och lyssna till vad Paulus vill lära den här dagen. Herren talar, Herren säger. För Paulus är Jesus Kristus den som är Herren. För honom ska vi tillbe och dyrka. Alla tungor ska prisa Gud. Låt oss lägga märke till att det inte råder någon motsats mellan tillbedjan och hur vi ska och bör bemöta varandra. Det är inte omöjligt att Paulus har fått veta att det råder missförhållanden i Romförsamlingen. Låt oss därför inte längre döma varandra. Paulus har ett klart motiv, ett därför. Det är helt klart så att vi alla, var och en av oss, ska avlägga räkenskap inför Gud. Det finns en omsorg i Paulus brev. Inte minst i början markerar Paulus hur viktigt det är att kristna talar med varandra utan att blanda in sekulära och hedniska domstolar. Det hade uppenbarligen hänt i Rom. Det blir alltså ett mantra eller en klar anvisning från Herrens apostel. Gå i första hand varandra till mötes. Nog skulle detta vara en god anvisning också för kyrkor idag. Istället för att måla ut den andra som värd att mer eller mindre hata. Det har ju faktiskt också spritt sig till hela samhällskroppen. Sant är att det är viktigt med det som är sant och rättfärdigt. Fake news, tillverkade meningar med nedlåtande, bör vika hädan. För Paulus blir det väsentligt att kristna böjer sina knän med sina liv, hyllar Herren. Alla tungor ska prisa Gud. Därför blir det för mig ett gott vittnesbörd när aposteln i sitt sista kapitel namnger drygt 30 personer i församlingen. Kristen tro är mycket materiell, levande människor och levande Gud. Inte bara idéer och tankar, utan en närvarande Herre och frälsare. Innan vi kommer till evangeliet så blir det salmen 548, när du inför din dom.
Thank you.
Evangelisten Johannes skriver: Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Att folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariserna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa: Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga såg han upp och sa: Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån, en efter en, de äldste först, och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne: Kvinna, var tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade: Nej, Herre. Jesus sa: Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Aposteln Johannes, han kallar sig den lärjungen som Jesus älskade. Och han är ögonvittne. Det framkommer i evangeliet en särskilt innerlig bild av hur ordet blev kött. Och ändamålet med det han skriver, att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Det blev så att Johannes efter Jesu himmelsfärd länge var en av pelarna i församlingen i Jerusalem. Och lite längre fram var han enligt traditionen verksam i storstaden Efesos i sydvästra nuvarande Turkiet, där evangeliet tillkom någon gång mellan 70 och 90 efter Kristus. Johannes är klar över varför de skriftlärda och fariserna kommer till Jesus med en kvinna. De hade räknat med att Jesus skulle sätta Mose i fråga genom att låta kvinnan gå fri. Inte att de själva skulle få problem. Först måste en fråga sig: Var var mannen som kvinnan hade begått äktenskapsbrott med? Han hade ju bevisligen medverkat till brottet. Sen vänder Jesus blicken mot de skriftlärda själva. Hur var det? Var de själva utan synd? Debatten avstannar och en efter en försvinner de skriftlärda. Någonstans tog det skruv med Jesu ord. Och deras huvudsyfte med att hänvisa till Mose ord kom alldeles av sig. I vår kyrka brukar vi tala om att dela ordet i lag och evangelium. Inte minst i Romarbrevet förklarar Herrens apostel Paulus, liksom i Galaterbrevet, vad frihet från lagen är. Lagen har till uppgift att så att säga hålla ondskan på mattan. Du ska inte stjäla, du ska inte ljuga. Det är kraven från Gud, några av dem. Evangelium, däremot, det är vad Gud ger. Om vi sen ser inte minst i Paulus alla brev, så slutar de ofta med förmaningar om hur församlingens medlemmar ska fortsätta att leva som kristna. Vi kallar inte det för lagens tredje bruk, utan vi kallar det för förmaningar, konsekvenserna, följderna av tron. Trons gärningar. Gud behöver inte dem, men väl vår nästa. Det ligger med i Jesu avslutande ord till kvinnan: Inte heller jag dömer dig, gå och synda inte härefter. Paulus brottas med den frågan när han just frågar i Romarbrevet 6 Hur är det då? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Verkligen inte. Utan tvekan är det så att de 10 budorden har varit avgörande för att bygga upp samhällsmoralen. Alltjämt så blir den allmänna reaktionen på lögner och mygel kraftig. Därför att det hör, brukar vi säga, till den allmänna, den naturliga lagen. Och den menar Paulus också att hedningarna har. Klart är att Jesus förklarar äktenskapsbrott för just synd. Men han frikänner i domen. Och sen uppmanar han, gå och synda inte mer. Också det får vi ta till oss. I Jesu namn. Amen. Vi instämmer i kyrkans tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Låt oss be. Vi ber till Kristus som sitter vid Faderns högra sida. Du härlighetens konung, du som antog vår mänskliga natur för att upphöja den till himmelsk härlighet. Befria oss från synden och ge oss del i ditt uppståndelseliv. Du som steg ner till oss på kärlekens väg, led oss på trons och kärlekens väg hem till dig. Du som lovade att dra alla till dig, tillåt inte att någon enda av oss skiljs från dig. Herre, hör vår bön. Låt oss med sinne och hjärta följa dig till himlens glädje, dit du gått före. Låt oss en gång få skåda ditt ansikte och se din barmhärtighet, tillsammans med alla döda som nu väntar på dig som sin domare. Allsmäktige Gud, fyll oss med helig glädje över Kristi uppståndelse och himmelsfärd. Låt hans upphöjelse bli början till vår upphöjelse och låt hela kyrkans kropp få del i den härlighet som hennes huvud och Herre har blivit krönt med. Genom honom Jesus Kristus, vår Herre Gud, som är dig Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Vi ber Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Till sist psalmen 161. Helige Ande, låt nu ske. Vår andakt är slut och jag tackar för mig och önskar dig Herrens frid.
Du har precis varit med om en radiosändning från St. Pauli när radio. I och med detta program så är våra sändningar slut för idag. Och nästa gång som vi är tillbaka, det blir redan imorgon klockan 8:30. Programledare, det var Hilding Igestål. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och Jan H. Börjesson och på flygel Ingegärd Andersén. Jag som har producerat detta program heter Bengt Karlsson och jag önskar dig nu en riktigt fin fortsättning på kvällen och så hoppas jag att vi hörs igen imorgon klockan 8:30. Tack för idag, hej då!